Podplay.
Har du sett Råde Bank nu?
Nej, det har jag faktiskt inte.
Jag kommer påminna dig ikväll på sms.
Okay.
Om jag kommer ihåg.
Det som har hänt är att jag har inte varit upplagd för att se en ny serie.
Nej.
Ibland är man inte det.
Det tar mycket energi om man inte är upplagd för det.
Ja, alltså att grejen är att jag historia. Vill gärna ofta se nya serier. Mm. Ofta leta efter nya serier. Men på sistone så har jag inte letat. För nästan första gången i mitt liv.
Och något som jag ju aldrig i hela mitt liv har gjort. Det kan man inte säga om så mycket vardagliga saker. Det är ju att kolla på spelserie eller film själv.
Det, alltså, det är ett fåtal gånger du har gjort det.
Alltså jag kan inte räkna upp någon.
Jag kan inte komma på en serie som du har kollat på själv.
Nej, jag har inte det.
Nej.
Förrän igår kväll.
Okay.
Det som hände var att jag började kolla på Tunna blå linjen för några veckor sedan med Henrik. Vi kollade på två avsnitt och han uppskattade det inte.
Nej.
Det var svårt för mig att ta in att han inte uppskattade det, eftersom jag uppskattade det så fruktansvärt mycket.
Ja, alltså jag uppskattar också. Så när folk tar upp Tunna blå linjen.
Ja.
Vilket många gör, många ser det som en vanlig serie. Alltså jag skriker rätt ut. Nej, det är bästa som har hänt! Är det någon som har kollat? Alltså jag blir galen.
Ja, det känns som att man får liksom krypa under skinnet på folks öden på ett sätt som är...
Det är för starkt tycker jag.
Mm, det...
Jag blir så påverkad.
Det är otroligt bra. Och något som var otroligt bra också var att jag då kollade på det här själv igår. För att det var härligt.
Ja.
Alltså att göra någonting för första gången, ändra sig själv, det är ju verkligen att bli vuxen.
Mm.
Och att alltså, våga utvecklas. Jag har helt enkelt varit rädd, det är det man är.
Mm-hmm.
Alltså man har någonting som man inte gör.
Ja, ofta,
det finns anledning att ofta rädsla.
Ja.
Och det kan också vara så här.
Om det är något som man inte gör, alltså, ja, ofta är det verkligen rädsla.
Ja, men och folk kan vara så här,
det är
så obehagligt. Jag tycker inte att det är kul, för det har jag gömt mig bakom. Mm. Men okej, varför tycker du inte det är kul? Alltså om man går in i det så är det bottnarkänslan alltid rädsla.
Det
och
finns
så
en risk att något hemskt ska hända mig. Det är det som är...
Det bottnar sig i något mänskligt som sen ska vara att då dör jag.
Alltså, ja,
det är grunden.
Det är stor risk att jag blir med en fot eller tre tår. Jag orkar inte tänka på det.
Men det gick bra och jag är glad att jag kommer fortsätta kolla på det själv. Och nu har jag också börjat tänka på vad vill jag mer se själv.
Just det.
Typ de här...
För det är svårt för dig också att du alltid har fått övertala olika personer att kolla på saker som de kanske egentligen inte vill se men som du vill se. För du kan inte kolla på det själv.
Exakt, och det har också bildat någon slags rädsla i mig att lägga fram förslag att vi ska kolla på någonting. Mm-hmm. För att om jag gillar och den andra inte kollar, då kan inte jag fortsätta kolla.
Nej, då är ju kört.
Så det jag har gjort i alla dessa år är ju att kolla på det som andra vill kolla på.
Mm,
alternativt att du har kommit med exempel på saker som jag vill se. Och så har vi kollat på det. Och jag började tänka igår på... Du var ju inne på det här med att man ändras. Mm. Och att folk runt omkring en kanske inte riktigt lägger märke till det för att man känner den unga eller barnet eller hur det kan vara.
Originalpersonen tycker man.
Ja, så då började jag tänka ordentligt på... Okej, vad har jag ändrats med utöver det som du sa att jag har blivit benhård mot folk?
Det är det här benhållet som är...
Och då så kom jag på att jag i ett helt liv har hört och sagt själv att jag är slarvig.
Mm.
Men jag har blivit perfektionist.
Alltså du faktiskt, det där är nästan mer än benhåll, har du blivit en person som har koll på allting. Ursäkta.
Det är helt sjukt.
Jag har dansat i åratal med Lisa som aldrig hade med sin banan. Och sen stod jag alltså hungrig, skulle vi vara här i 4 timmar? Och alltså nu kan jag inte åka någonstans utan att du har 4 bananer med dig.
Jag fattar inte.
Det är helt sjukt.
Jag har haft svårt också att acceptera det hos mig själv. Därför att ofta när man har en egenskap så sätter man ju negativt ljus på
det andra
för att det har man inte.
Nej, så gör vi Lisa. Folk som har våran typ av självbevarelsedrift som alltid vill att det är bäst. Håller på så. Väldigt många gör inte det. Men
säkert.
Vi gör verkligen det.
Men alltså. Så det jag har tänkt också är såhär, alltså jävla idioter som är perfektionister.
Vem vill ens alltså, vara någon
orka,
som har listor?
Alltså lev livet.
Precis. Glöm saker, please.
Ja, så att det var en hel omvändning då.
Och
sen kom jag på en till grej.
Lisa, jag måste faktiskt säga nu, för det är det som är sjukt. Om du lär känna en ny person så kommer de säga till dig, slarvig, du är absolut inte slarvig, du är så jävla noggrann. Och det är det som händer mig när man lär känna en ny människa, då känner man, va?
Ja.
Allt jag visste om mig själv är alltså fel.
Och då vill man också förklara för den. Nej. Alltså, om
nej,
du kände
jag är,
mig.
Ja, alltså jag är slarvig. Jag, bara alltså jag gör bara noggranna saker. Men jag är slarvig som person.
Och det man egentligen borde säga då. Nej. Jag känner inte mig.
Nej. Berätta här nu. Vem jag
och
är.
Sen är det en till grej. Som jag har haft väldigt svårt att acceptera. Det är nästan så att jag inte ska prata vidare om
det. Ja, för det är för mycket.
Jag har med åldern fått... slitet hår.
Det visste inte jag.
Jo, alltså Emily.
Ja, men bara... det var ju kort frisyr så jag har inte tänkt att
nej, men alltså det är bara att testa här.
Nej, men Lisa har inte jag också det.
Nej.
Jag vet inte nu. Alltså, det får någon ny berätta för mig då.
Jag har ett inte. Helt liv gått omkring och sagt, ni kan göra vad ni vill med mitt hår. Det går inte av. Alltså det växer snabbt. Jag har fått en Svenne-hatt på huvudet alltså. Ja,
någon har lagt dit den.
Ja, såklart.
Nej, men jag känner också, alltså, jag har ju också alltid haft motståndskraftigt hår.
Ja.
Men också då motståndskraftigt för att vara 19 år. Så att jag vet inte vad vi har trott. Men jag tycker också att mitt hår, alltså förut så kunde jag liksom locka håret och så höll det i 18 dagar. Nu håller det i 3.
Så att ja.
Det är skillnad. Och jag tycker också att jag oftare har sådana där små hår som liksom tjink, 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 för att jag har gått av på olika ställen.
Men jag kan inte ta bilder i spegeln när det är ljust längre. För det står upp en hetta.
Den glår är det inte.
Ja, då kan jag tipsa er som känner samma. Att det har kommit ut på marknaden väldigt mycket sådana här bryngelsprodukter. För att man ska ju ha stora buskiga bryn nu. Och de är jättebra att ta ner de här små håren med.
Det ja, men det är så att folk håller på och drar med en liten borste. Men ska jag börja dra med en liten borste på mitt hår? Det är 7 timmar senare kan jag stå och dra.
Nej, men det funkar faktiskt. Alltså när du sitter och sminkar dig, om du ändå drar upp brynen så kan man bara göra. Ofta har ju folk typ lite i luggen. Alltså folk har inte sådana där problem. Så.
Nej.
Måndag, lika, olika.
Det är ganska svårt att leva sitt liv som en god människa.
Jag tycker såhär, som män? Jag bara, nej.
Det är ganska lätt. Alltså om man ska vara en god människa så är det ju alltså, väldigt, väldigt, väldigt mycket man måste välja. Alltså det är svårt när man har som oss växt upp utan att behöva tänka på miljön en enda gång. Man har inte behövt tänka på vem som gör ens kläder. Man har inte behövt tänka på att det finns andra länder där folk är förtryckta på grund av oss.
Mm.
Alltså det är liksom sådana saker som vi inte har växt upp med att tänka på. Vilket såklart är ett privilegium för vi har växt upp i den här delen av världen.
Mm.
Och då känner man ju när man får veta saker att man ska ändra sig så att det blir bättre då. Och det finns liksom vissa saker som folk tar aktiva beslut kring. Jag ska sluta flyga, jag ska sluta köpa saker, jag ska sluta äta kött eller jag ska börja sortera mina grejer och aldrig mer slänga en glödlampa rakt ner i toan som man gjorde när man var liten. Alltså det var ju liksom, man tänkte inte på det överhuvudtaget.
Eller när man hade haft fest och tog alla flaskor i en soppåse och bara slängde i soppåse.
Brännbart!
Det brinner på bra det här! Någon som kommer brinna av.
Ja, man gick ju också till grannen för man kunde inte lägga sin egen så föräldrarna kunde se. Så att kul för grannen var ju ursäkta.
Ja. Eller så åkte man alltså, runt halva stan. Alltså så att det skulle vara långt bort från
det ska inte kopplas till mig. Såklart hade man också lagt ner en jävla brev där det stod Emily Bergstedt. Ja, men när man tar såna här beslut. Alltså jag själv känner att jag har väldigt svårt att tvinga mig själv till saker. Mm. Alltså, jag kan inte tvinga mig till ens hälsosamma saker. Jag kan inte tvinga mig själv att gå i säng i tid. Jag kan inte tvinga mig själv att gå ut på en promenad när jag inte vill.
Mm.
Det är som att jag kan inte bråka med min vilja. Jag är väldigt envis. Och då verkligen envis i att jag gör saker jag vill. Och jag kan absolut göra positiva saker. Och träna gärna och äta någon jävla frukt för att det är bra för kroppen. Men jag kan inte bli tvingad till det. Och det får inte finnas för många regler kring det. För då lägger jag ner direkt. Då blir jag ju liksom obstinat, galen och ska bara göra fel. Och jag tror att... För att rent intellektuellt så vet jag att vi borde alla göra de här sakerna.
Mm.
Självklart borde vi alla göra det. Vi vet ju att det vi håller på med är fel. Och att det finns något bättre att göra. Men vi vill inte. Och en stor anledning till att man inte vill byta. För mig känns det i alla fall som om jag skulle säga så här. Nu ska jag aldrig mer äta kött. För det är dåligt för miljön och det är dåligt för djuren och det är dåligt för min kropp. Och sen så går jag ut och käkar med dig. Och så tar du in en stor oxfilébit. Och jag tittar på den och den ser jättegod ut. Och jag tittar på min mat och den är absolut god men den är inte den där köttbiten. Och att jag då inte får äta köttet gör mig extremt irriterad.
Mm.
Då kommer jag att bli irriterad på köttet. Mm. Jag kommer bli irriterad på dig. Jag kommer bli irriterad på restaurangen. Och världen kommer jag att bli väldigt irriterad på. Det här kände jag när jag var ung och tänkte om jag skulle bli gravid nu och tvingas föda ett barn så skulle jag bli så extremt bitter över att ingen annan satt i den här situationen. Jag blev så arg på alla mina vänner som fortfarande kunde göra vad de ville. Alltså det kände jag verkligen starkt om att det skulle vara det värsta för mig. Att jag skulle bli så... Jag skulle verkligen känna att det var orättvist. En känsla jag sällan har. Men där skulle jag känna att det är så jävla orättvist att jag just ska behöva ha den här jävla ungjäveln.
Alltså det är ju avund.
Ja, det är avund jag skulle känna då. Och då skulle jag liksom känna att det var orättvist att jag inte kunde få det som andra har. Och det känner jag också kring såna här beslut. Om jag skulle säga, jag tycker så mycket om att resa men jag vet att det inte är bra för miljön. Men om jag skulle säga, nu ska jag sluta resa. Och sen skulle jag se alla andra resa. Så skulle jag bli väldigt irriterad och bitter. Och jag tror att om man tar såna här typer av beslut bara för att man borde, fast man egentligen inte vill.
Mm.
Så leder det till att man blir bitter.
Mm.
Det är då man blir galen på andra. Och ska hålla på och berätta för dem att ni borde också kanske tänka på att inte flyga som galningar.
Det är det som är hela den här coronanegativiteten.
Ja, det är exakt samma är det med coronan.
Ja.
Det är därför man måste liksom manipulera sig själv eller känna efter i sig själv när det är dags att ta det beslutet.
Mm.
Till exempel då man är så här, åh, jag vill så jävla gärna träffa min mormor, jag får inte på grund av corona. Och sen ser man någon annan träffa sin mormor, man blir riktigt jävla sur. Mm. Varför jag som uppoffrar här nu, fast jag inte vill?
Mm.
Och då måste man väga för och emot. Jag är för att jag ska träffa mormor. Kan vi stå på avstånd? Mm. Kan jag tvätta hela mig själv i en jävla ytdess? Se om man kan gå runt det här på något vis så man kan få träffa. Det är faktiskt något som slog mig häromdagen. Ja. För att folk på mitt jobb har börjat bli vaccinerade nu i olika etapper och sådär. Och då så är det ju några som säger, åh, när jag har blivit vaccinerad ska jag åka och träffa min mamma som jag inte träffat på så länge. För föräldrarna kanske är äldre och bor väldigt långt bort. Mm. Så att då är det liksom inte, man tar sig inte och åker en, om det är någon som bor i samma stad så kan man väl stå och prata vid balkongen då. Mm. Men man åker ju inte liksom.
Ja, det har också varit mycket prat fram och tillbaka och regler om hur långt man får åka och sen ska. Ja, precis.
Så de har inte träffat dem då sen det började.
Mm.
Och då, alltså de blev ju så, kände ju så mycket då. Det blev så känslosamt att sen kommer jag få träffa. Jag kommer ringa min mamma och säga, nu är jag på väg.
Mm.
Fast jag inte har varit, alltså de är ju längtat så länge. Och då insåg jag vad som kommer hända när vi får börja träffas igen. Alltså förstår du hur många återseenden vi kommer att få se videos på?
Ja.
Barn som har varit cancersjuka inte får träffa kompisarna på ett och ett halvt år.
Mm.
När de springer mot varann. Alltså det kommer vara så starkt.
Det är sant.
Det kommer vara en sån, alltså, återföreningar över hela världen.
Som man också kan förenas i förhoppningsvis. Alltså att alla har ju på olika sätt återförenats med, det kan ju vara allt från klubben till mormon.
Ja, men det kommer ju vara som de här bilderna man har fått sett, eller om alla kollar på det, men jag som jag har sett när det är folk som får träffas på gränsen mellan Syd- och Nordkorea.
Mm-hmm.
Då är det också så här generationer som inte har träffats.
Oh.
För man får inte resa in i Nordkorea, det är så jävla strikt där ju. Så då är det liksom folk som bor i Sydkorea men har släktingar i Nordkorea och så får de ses och de bara gråter och pussas och kramas och det är ju så. Och det kommer verkligen, tror jag, hela världen kommer, i alla fall en liten, liten stund kommer vi alla känna samma känsla. Nu är det vad vår kommer vi känna. Vår känsla fast kring något annat.
Ja, det kommer vara så vackert alltså. Ja, men det här som du sa just om att om man inte tar beslutet utifrån rätt anledning så blir man bitter. Och att bitterheten grundar sig i avund och att folk tycker att ja, men om du gör det där så ska jag också få. Att man måste förstå att det, den känslan kommer att infinna sig. Och hur kommer du känna då? Känns det okej?
Och det har lite varit nu med corona när ingen av oss kan resa. Ingen av oss kan
men
göra.
Men folk har ju ändå gjort det.
Alltså, jo, men det är väldigt få. De alla
det
inte
finns ändå
gjort
influencers som har gjort det. Och det har ju då ju folk rasat mot dem.
Ja, precis.
Dem.
De blir jättearga.
Ja, och men, av den anledningen menar jag.
Absolut. Men jag känner ändå att när det är på grund av restriktioner då känns det inte lika jobbigt. Då är det inte ett personligt beslut man har tagit för att man vill vara en god människa. Då är det för att man får inte.
Mm.
Och jag tror också att det känns mindre jobbigt för folk när inte alla runt om dem kan resa.
Mm.
För det är ju bara liksom Pau som lägger upp att hon reser. Utan alla andra, ingen håller ju på med det. Alla andra aktar sig.
Mm.
Men de allra flesta åker ingenstans. De allra flesta liksom Svensson-personerna sitter ju nu hemma istället för att göra det där som de brukar göra. De brukar åka till Mallis en vecka eller vad fan det nu är. Och då har de inte kunnat göra det nu. Men det har inte varit lika jobbigt som om en familj i grannskapet när alla åker till Mallis skulle bara säga, nej, vi stannar hemma för vi vill att jorden ska få leva vidare. Det hade känts mycket, de hade blivit bittrare tror jag av det beslutet. När de andra hade åkt. För att jag känner också kring vissa saker att om ingen annan gör det, då skulle jag inte bli bitter. Men jag kan inte vara den enda, för då blir jag det. Jag blir avundsjuk när andra gör det. Om jag har tagit beslutet bara, om anledningen till beslutet är att jag ska vara en bra person.
Mm.
Och att jag gör det för en god sak.
Mm.
Det är som att jag inte dricker alkohol, det gör jag ju för min egen skull.
Mm.
Så att det tycker jag inte är jobbigt när andra dricker alkohol, det skiter jag ju fullständigt i. Men om jag skulle säga att jag ska ha en vit månad och ingen annan har vit månad, då kanske jag skulle känna ett annorlunda kring beslutet.
Det viktiga kanske är att man gör så som du gjorde när du hade din mobilfasta.
Mm.
Sen blir du sjuk.
Ja,
och då får du använda telefonen. Att man har en sån, heter själv bevarelsedrift.
Ja.
Att man sätter regler för sig själv men man måste också känna sig själv så pass bra att nu är jag i en situation där jag får bryta det.
Det är verkligen, alltså för mig är det så, jag kan sätta regler kring mig själv. Bara det är alltid jag som håller i spaken som kan bara bryta hela reglerna och ingen får säga ett piss. Jag tror också att om man känner sig bitter och tittar på andra och varför gör de så här och jag blir arg på dem när de gör så här.
Mm.
Då kanske man ska tänka, varför gör jag inte det? Vad är min orsak till att jag inte gör det?
Mm. Vet du vad det också jättemycket är? Om man är en person som tar ett beslut utifrån att vara en god person mm. som sen blir bitter på andra mm. då sätter man sig i den farligaste fällan som finns, nämligen att sätta dit andra, att prata mm. illa om andra, att gå till grannen och knacka på och säga varför gör du
man
så här.
Man blir skenhelig.
Och vad händer då? Jo, man kan aldrig gå tillbaka till att bete sig som grannen.
Och där det, sätter du fara.
Alltså bitter upphöjt i två.
Där har du fara.
Plötsligt så är du i, alltså du är halva kroppen i alltså kvicksand.
Ja, det är verkligen. Då är du Löfven när han går in på ja. Gallerian och säger till alla och inte.
Nej men alltså det är så. Så det är också, jag tror att det är två saker man behöver göra. Rannsaka sig själv. Är jag en person som sätter dit andra? Är jag en person som accepterar när andra ändrar sig?
Mm.
För om man är det, alltså en person som accepterar, inte mm. sätter dit, då är det inte så farligt att själv ta stora beslut. För nej. Man vet att men jag har aldrig satt dit någon nej. För det här, så jag kan också ändra mig.
Mm. Det är jättefarligt att vara sådär skenhelig, att man mm. ska säga ja. Och jag förstår att man kan hamna där om man har tagit ett beslut. Och det är ju precis lika lätt för andra att ta mm. det beslutet, kan man ju tycka rent objektivt. Att ja, men om jag kan börja källsortera och lägga min kompost fast det stinker då, mm. varför kan inte ni? Och det är väldigt farligt att då säga varför, hörni, nu får ni börja kompostera. För sen när man själv bara, åh, jag orkar inte gå med det jävla batteriet och vill slänga det bara rätt ut i skogen. Mm. Då kan man tyvärr inte det. För att man
har man
satt
gjort
sig
det,
på
då får man helt paranoid. Alltså då är det så här, tänk om man kommer på mig plötsligt, om man säger lögner i sitt liv. Alltså,
akta ju för de höga hästarna.
Ja, hoppa ner. Alltså.
Två miljoner i skulder. Vad hände sen?
Öppna mejlkorgen!
Okej. Okay. Nu har vi alltså fått mejl från någon som mejlade in om en kille som hade spelat bort så mycket pengar.
Jaha.
Som hon var tillsammans med. Mm. Så här kommer nu uppföljning.
Gud vad duktig som gjorde.
Hej smarta Emily och Lisa och ett litet hej till Charlotte med som gör ett fantastiskt segment i en otrolig podd. Nu kommer jag igen, men numera exet som har skulder på över 2 miljoner. Vi lämnade aldrig landet som Emily föreslog, tack och lov. Men jag ska erkänna att det känns som en bra idé just nu. Han var inte den
jag... Vad sa du när ni ska
fira? Men Lisa, det är klart, alltså, när jag börjar känna vad ska de göra så känner jag att de kan inte göra någonting. De måste vara bort och då, alltså fly, det gillar jag verkligen. Han var inte den jag trodde och med dessa sanningar kom många fler. Lögnerna låg på hög, likt skulderna och även om jag försökte så gick det inte att vara kvar.
Det måste jag också lägga mig i. Jag har haft en pojkvän, jag vill inte ens säga hans alias för att det känns för taskigt.
Mm.
Men som ljög om småsaker. Alltså typ så här, att han inte hade rökt.
Mm.
Fast jag inte brydde mig om att han rökte.
Mm.
Och jag vill inte plantera för mycket obehag eller rädsla i folk. Men ändå lite att om en person är benägen att ljuga om såna här saker. Så är det bara helt enkelt så, by fact, att den har inte svårt att ljuga.
Nej.
Den kommer att ljuga om andra saker,
det,
värre saker.
Det är verkligen en risk.
Och den här personen gick ju flera månader och sa inte till mig att den hade varit otrogen, haft sex med en annan tjej.
Mm. Ja, det, verkligen. Det var inte så att han bara ljög om rökningen.
Nej.
Nej, det är verkligen så. Ja, men och, alltså, jag förstår verkligen om relationen kan dö när sånt här kommer fram.
Ja, verkligen.
Det får jag förstå det för. Hur som helst så hade jag liksom landat i lyckan igen. Att jag liksom vågade bryta mig ut från det som var safe. Eller vad man nu ska kalla ett stort berg av lögner och skulder. Som liksom hopade sig över hela relationen. Och suddade ut allt fint. Tills häromdagen. Gissa vem som då knackade på mitt dörr.
Alltså de kommer alltid tillbaka. Som en boll kommer jag tillbaka.
Som en gummiboll kommer jag tillbaka till dig. Som en boll kommer jag tillbaka till
dig. Det är inte killen. Du vet vem som har kommit.
Kronon!
Ja.
Nej! Jo,
tydligen har det tagits lån i mitt namn med hans mail och adress.
Gud.
Ja, nu, alltså, det här är inte kul. Godkänt innan jag visste om det med mitt bank-ID.
Jag litade... Han tagit telefonen?
Mm. Jag litar på honom så jag gjorde inga större ansträngningar för att dölja mina koder.
Nej, det gör man inte.
Nej, vem gör det? I en relation, man håller inte på, ursäkta, kolla inte på, alltså kanske i början att man inte, det är första dejten är man inte bara, det här är numret då. Men här står jag nu med kronofogden knackades på min dörr. Vad gör jag nu? Jag vill egentligen mest bara varna andra, skrika ut att ingen någonsin ska lita på någon. Ett brev ska skickas till mig från kronofogden, men det har inte kommit fram och jag har ju inte saknat det eftersom jag inte visste att de hade någon anledning att dyka upp. Jag vill också gärna höra era kloka tankar till hur fan jag lever med det. Jag kan inte ta lån eftersom att jag på grund av detta har fått betalningsanmärkningar. Hade jag bara fått veta i tid hade jag kunnat lösa det med nya lån i mitt namn med riktig ränta och så vidare. Mm. Innan det gått för långt. Och sen ta allt därifrån. Men nu är jag körd. Kronofogden kan inte återkalla betalningsanmärkningarna. Jag kan inte ta ett enda lån, skaffa nya abonnemang eller någonting alls på flera år på grund av honom. Och den värsta känslan är att jag skäms. Jag vill inte skämmas, men det gör jag. Hur lever man vidare? Vad gör jag nu? Hur litar jag på folk eller män igen? Hur lever jag ens med skräcken att det ska komma ännu fler lån i mitt namn? Obs, jag har aldrig funderat på att ta mitt liv, så det är inte en fråga om sån hjälp. Det vill jag vara tydlig med.
Det, alltså första grejen som jag tänker på är att hon ska berätta för alla i sin närhet. Mm. Alltså ta mod till sig och säga till alla så att inte det här är någon hemlighet. För att det är verkligen bara han som ska skämmas.
Gud ja.
Men jag förstår verkligen känslan av skam, för hon har varit med om ett övergrepp. Mm. Nu är det ett ekonomiskt övergrepp, mm, men det är fortfarande känslan av att man själv har gjort något fel, för hon har litat på honom,
hon har
gett ut sina koder och så vidare.
Hon har blivit så bedragen, det är äckligt.
Verkligen bedragen. Så det är nummer ett, för att det känns helt enkelt bättre när folk runt omkring, för då alla kommer säga nej gud stackars dig, hur, liksom, och ge bra tips förhoppningsvis, mm, tänker jag.
Och som jag tänker på, någon säger jag kan inte skaffa nya abonnemang, jag kan inte ta ett nytt lån, men det kan andra. Ja. Det kanske finns föräldrar, mm, eller nära personer som kan tänka sig att ta ett lån som du betalar av så att du slipper ha någon hög ränta. Eller liksom,
när man
så
förklarar
du,
situationen.
Ja, ja, så att du kan sudda bort det där, mm, och så betalar du bara den personen en stadig summa som kanske till och med har pengar som den kan lägga ut. Alltså, mm. Vissa har ju stora summor pengar. Inte vet
och då kan man också blanda in en jurist till exempel, att, mm, ni skriver papper på hur mycket betalas det av i månaden och sånt, så att det inte känns som att, ja, men att du ska blåsa den, för, mm, det är ju också en grej, har någon blåst en på väldigt mycket pengar, då kan du ta emot att fråga någon annan, för att man känner, gud, alla
de kommer tro att jag ska blåsa, ja, mm, för sånt händer här i världen,
sånt
här
händer
jag
här
lära mig.
Ja, precis.
By the way, jag måste bara säga, jag började kolla med, David ville gärna se en dokumentär som heter Operation Casino, mm. Och den handlar verkligen om bedrägeri. Alltså, och det är liksom, det är lite lokalt eftersom att det var jättemånga från Gottsunda som var med, mm, i det här. Och jättemånga i Uppsala. Och det var i Uppsala tror jag som det kom upp i tingsrätten. Mm. Så därför kollade vi på den. Vi såg första avsnittet. Och då är det så att de får folk, unga personer, som gärna vill ha pengar. Till exempel du och jag när vi var 19-20 år. Så är det någon man halvkänner, litar lite på, som säger om du tar ett lån på så mycket du får. Säg att det är 300-400 000. Och sen för du över de pengarna från lånet till mitt konto. Och sen ringer du banken och säger hej, jag har blivit ID-kapad. Mm. Så får du pengar av mig. Jag kommer ge dig 30 000 för det här. Och ingenting händer med dig, för att det kommer bara banken lösa med. Du behöver aldrig betala tillbaka det där lånet. För det kommer liksom lösas i och med att du säger att du blir ID-kapad. Så de får så många personer att göra det här. Mm. Och tar alla de här pengarna, får ju dem. Och så får de andra kanske en liten summa. Eller ibland ingenting, för att de bara slutar höra av sig. Mm. Den här liksom ligan som håller på med det här. Och så lever de i...
Och då är de ID-kapade.
Ja, de är ju det. Men de har ju själva skrivit koden, ja, ja, och allt, absolut, sånt där. Alltså, mm, för att, jag menar, om det är någon man litar på, de säger det här är helt riskfritt för dig. Du tar ett lån, det lånet bara nollas. Och så får du 30 000 i hatten. Ja, säger man som 19-åring. Det låter väl som en toppen idé. Och de har gjort det liksom under så lång tid också, så att ingen har åkt fast. Alltså, det är ju ofta så faktiskt med sådana här bedrägeriskammer, att det håller på så länge. Så när det har gått liksom 2-3 år, så tänker man, ja, jag får ju inga konsekvenser.
Och också hela tiden en sista.
Men det som man måste komma ihåg är verkligen att när du väl sen någon säger sätter ner foten, då börjar de leta igenom dina barn. Alltså, då kollar du dem långt bak och säger, mm, jaha, det har hållit på sedan 2014.
Mm. Det var sotas en dag istället.
Ja, verkligen. Bara för att du kommer undan med det liksom närmaste, om du, bara för att du lyckas ta dig ur banken och åka iväg med bytet, så är, mm, inte liksom, det är inte färdigt. Du är inte klart, du har inte klarat dig.
Nej, och man betalar med paranoia och alltså
sömnlösa
nätter. Alltså, åh, fy fan.
Mm. Så är det. Men så att det var ju lite liknande situationer som har hänt. Och det som har hänt de här unga personerna sen när allt är uppdagats är att då har ju de tagit lånet och de har också frivilligt skickat över pengarna. Så nu är de skyldiga de där pengarna igen.
Men det du säger nu är ju att en person har gått in och med sin egna underskrift och bank-ID, mm, eller vad det nu kan, mm, vara, gjort det här och sen säger att det är ett scam. Varför kan inte hon som skriver in till oss göra det?
Därför att det är olagligt. Eller vad menar du?
Inte göra kasino. Alltså, Emily, snälla, är du på fel sida lagen? Nej. Hon ringer till polisen och säger hej, jag har blivit ID-kapad.
Ja, men det måste hon ha gjort. Hon har ju inte det.
Vadå?
Alltså, eftersom att hon, hennes kod används, ja, och...
Hur har det gjorts med de här killarna i kasino-grejen?
Ja, de har ju nu blivit skyldiga.
Ja, de som gjorde det också.
Ja, alltså de personerna som...
Ja, men de som blev lurade.
Ja, de har också blivit skyldiga att återbetala de här pengarna.
Ja, just, men de, ja, visste ju om det. Den här tjejen vet ju ingenting.
Nej, alltså kanske, om hon inte har gjort det redan, ja, så kan hon absolut prova att polisanmäla och säga, jag tänker... jag har aldrig gett honom, men hon har ju säkert gett honom sin kod, och då är det hennes fel.
Det är så, alltså.
Jag tror verkligen det, det är de strikta, det är samma som att, mm, man blir av med klocka, ändå... då är det bara, men satt du verkligen och tittade på den, hade en vakthund bredvid?
Jag tänker, utan att tänka att det ska bli bra av att hon kontaktar de här olika instanserna, så skulle, mm, hon ändå kunna polisanmäla, bara, mm, för att se vad som händer och vad, mm, polisen säger. Hon, mm, skulle kunna ringa till sitt försäkringsbolag för att se vad de säger.
Just det, kan jag någon försäkra mot det här?
Precis, men vi, alltså, man kan, det är några samtal, mm, som kan, hon kan bara få kött på benen. Och i värsta fall får hon skriva en bok om det här, och så kommer hon tjäna inte mycket pengar. Det är också mitt tips. Nej, men det är faktiskt det.
Ja, ja.
ID-kapningen ska den heta. Nej, men för att...
Den kommer heta ID-kapningen.
Nej, men det här tror jag är en jätteintressant historia som folk vill läsa om. Folk känner igen sig och jag inte, nu är inte jag inne på bibliotek varje
dag. Det kanske finns ID-kopplingen 1, 2, 3, 4 som jag står i hyllorna.
Ja, och i annat fall så får hon också skriva av sig.
Det är verkligen helt sant. Hon kan starta en old fashion blogg om det här.
Ja, verkligen. Men bok ju.
Och jag har absolut bok, men jag menar för sig själv så kan man bara skriva ner det. Och kanske till och med publicera, för det kan vara så härligt att folk kan läsa det. Hon kan göra det anonymt.
Och få tips också.
Ja, och det som kan vara intressant är också att följa hela, nu har vi inte följt henne från början, men i alla fall härifrån då. Hur känns skammen idag?
Ja.
Går det i vågor? Och är, kommer hon till slut komma till en plats där hon kan gå tillbaka och kolla bloggen och bara, gud, tänk att jag mådde så här.
Mm.
Jag känner liksom skam kring det här. Nu känner jag den här känslan. Jag var arg i 4 månader och sen var jag extremt ledsen, så gick in i en depression. Alltså det kommer ju vara liksom vågor, och det här är inget som kommer gå över på en dag.
Jag hade berättat det främst för dig och min pappa. För det är 2 personer i mitt liv som lyssnar på vad jag säger, tar det seriöst och kommer med lösningar.
Mm.
Och ni hade sagt till mig, det här är inga problem. Vi kommer att lägga upp en plan så att du kommer att spara ihop de här pengarna inom den här tiden själv.
Mm.
Vi kommer att boka in ett möte med din bank. För det som händer nu är att hon känner sån skam så hon kan inte berätta det för någon.
Mm.
Men hon måste boka in ett möte med sin privata bank och säga, hej, jag har varit med om det här från mitt ex. Hur kan vi göra en betalningsplan?
Kan vi göra en betalningsplan? Ja. Kan ni hjälpa mig med det här?
Kan jag låna de här pengarna av er och betala tillbaka under en viss tid?
Mm-hmm.
Alltså man har ju en bank för att de ska hjälpa en med ekonomi.
Ja.
Och de har liksom ekonomiska rådgivare som på många ställen är superduktiga.
Mm, precis.
Så hon måste komma över skammen, det är det hon måste göra.
Ja. Och
det
bara
är så.
Öppna sig totalt och berätta. För att det är också det, banken kommer ju bara såhär, vad, du har ju tagit ett lån här.
Mm.
Alltså hon behöver ju förklara vad som har hänt.
Ja.
Jag har varit tillsammans med en spelmissbrukare.
Ja.
Det är inte konstigare än att jag har varit tillsammans med en heroinmissbrukare. Nej. Så han snodde min tv och sprang.
Exakt, då ringer man till försäkringsbolaget.
Ja. Och säger, hallå?
Ja, då säger de, men du gav ju nyckeln till, ja. Ja, men för vi bodde ihop alltså.
Exakt. Ja,
folk då, man kan träffa människor som förstår en och som, även om man inte inom liksom, lagen har rätt att få tillbaka alla de här pengarna för att man är ut en kod.
Mm.
Så finns det jättemycket medmänniskor runt omkring som vill hjälpa till när man kommer med ett problem och som jobbar med det.
Ja, och den här tjejen verkar ju inte vara en person som tänker att någon, alltså om hon ringer banken kommer den och säger, men då stryker vi det där då. Det kommer inte hända.
Nej,
och det är inte
det
troligt, och det är inte heller vad hon förväntar sig. Mm. Utan hon vill bara, vad gör jag nu? Hur går jag framåt?
Mm.
Det är det vi måste komma på. Hur ska jag kunna släppa den här skammen och lägga den i en låda som hör till honom och sen bara gå vidare med mitt liv och berätta för alla att nu är det så här och ja, saker händer i ens liv. Alltså så är det.
Berätta för folk du litar på. Ta kontakt med instanser.
Mm.
Skriv en bok eller blogg. Skriv av dig. Som faktiskt i förlängningen kan också tillföra lite cash. Helt ärligt. Om det
och
blir rätt
spår. Och nu undrar hon också hur ska hon kunna lita på folk igen.
Just det.
Och då måste jag återigen ta upp filmen Jojo Rabbit. För Scarlett Johansson spelar en mamma i den filmen. Som hjälper en judisk flicka. Och de har en liten konversation i ett litet skiffe. Ett litet skrymsle. Och då pratar hon om den unga tjejen, jag vet inte ens vad det är att vara kvinna. Jag har liksom inte varit det. Och då förklarar Scarlett Johanssons karaktär vad det är och tar upp massa exempel. Mm. Som att man, you travel to Morocco, you look a tiger in the eye. Och hon liksom ger olika exempel på hur det känns att vara kvinna och vad det är att vara kvinna. Och säger, you trust without fear. Och då frågar den andra tjejen, men hur ska jag veta vem jag ska lita på? Och då säger hon bara, du litar bara på dem.
Mm.
Och det har vi sagt förut också, att det finns ingenting som kommer göra att du vet, den här personen kan jag lita på.
Mm.
För att det enda som gör att du vet det är att du redan litar på den.
Mm.
Du får bara acceptera att den kan ID-kapa mig, den kan vara otrogen mot mig, den kan behandla mig riktigt illa, den kan, allt den säger till mig kan vara en lögn.
Ja.
Det kan jag inte skydda mig från, för det kan man inte.
Mm.
Självklart kan man hålla koll på röda flaggor som jag har tagit upp med de här abusive killarna.
Mm.
Det är absolut kan man hålla koll på såna grejer.
Mm.
Men det kommer aldrig vara så att du får ett kvitto på att den här personen kan jag lita på.
Och saker kommer hända i livet. Nu har det tyvärr hänt en lite för jobbig grej för den här tjejen då, för att 2 miljoner kronor är mycket pengar. Men jag menar, jag har ju varit med om att en kompis till mig har tagit min telefon och kunde koden och läst saker som inte jag ville att hon skulle läsa till exempel.
Mm.
Och jag ville ju ge koden till henne och jag litar på henne. Så måste man ju leva.
Ja,
man kan inte hålla på och bara, nej, jag kan inte ge koden till dig för en gång för 10 år sedan så var jag med om det här. Alltså, så kan man inte leva, för då är man ju instängd i sitt eget trauma.
Ja, men så är det med allting. Du kan aldrig lita på att någon inte ska helt plötsligt hugga dig med kniv när du är ute och går på gatan. Du kan aldrig lita på att ditt jobb inte ska gå i konkurs. Alltså, allting kan hända. Och om du ska skydda dig från allting, då får du bo i en bunker mitt ute i skogen själv. Och det är inte så jävla kul.
Och också förstå att det här är hennes trauma och alla hon ser på gatan har sitt eget. Alltså någon har blivit knivhuggen, någon har varit ihop med en man i 30 år som hade 4 kvinnor på sidan. Någons barn är dödfött, någon har blivit av med jobbet och vet inte om den kan ha kvar lägenheten. Alltså alla går omkring med såna här saker. Och man måste bara, liksom, alla kan inte skydda sig mot allt.
Nej, man kan verkligen inte det. Man kan inte ens skydda sig från att ens pojkvänner ska ID-kapa en. En sambo som inte tål mitt beroende. Hej, först och främst vill jag bara tacka för en grym podd. Alltid lika givande att lyssna på er varje måndag. Nu till själva problemet. Jag har varit i ett förhållande i 3 år nu. Vi bor tillsammans sedan 2 år tillbaka. Då jag och min kille träffades gjorde han det ganska klart att han inte kan tåla nikotin. Han är själv en ex-rökare och han vet hur tungt och svårt det är att komma ifrån beroendet. Han inspirerar mig till att läsa en bok som ska hjälpa henne att sluta med nikotin. Denna bok hjälpte inte mig ett dugg. Att hon ändå läste den.
Ja.
Denna bok hjälpte mig inte ett dugg. Jag har läst igenom den 3 gånger. Ja. Alltså vem brukar läsa en bok 3 gånger som inte hjälper? Hon försökte verkligen. Ja.
Troligtvis så fick hon liksom förnimmelser av hjälp. Alltså att den kände att vissa saker var bra.
Hon bara läste
hon läser igen. Ja.
Min kille hade den åsikten att detta handlar om disciplin. Vilket jag nog har rätt i.
Oh.
Ja, jag måste säga att jag gillar inte din pojkvän. Hittills alltså. Fan, killar som ska vara så, du bara bestämmer sig. Alltså de som tycker att de är mind over body hela tiden. Alltså fan, gå och kolla på fucking
folk som
Bruce Lee-filmer igen, jag orkar inte.
Folk som använder ordet disciplin.
Ja, ta bort det ordet.
Mm.
Alltså om någon använder det ordet, då kan du inte lita på dem. Det kan
jag inte. Men faktiskt det, jag staglade ju Julia Fransén. Videon kom ut i lördags och hon är också Sveriges nästa bachelorette.
Mm.
Vilket är otroligt, en liten parentes. Hon jobbar som life coach och anledningen till att hon utbildade sig till life coach var att hon först var PT. Och hon gav ut recept och träningsscheman och så vidare för att...
Och ingen följde.
Nej, och de som inte följde tänkte om det här är inte för att den här personen inte kan läsa.
Nej,
eller för att den här personen inte förstår. Eller för att den här personen inte har disciplin. Utan att den har ett annat problem med livet. Mm. Den alltså har problem med självkänsla, den har problem i sin relation, den har, är på fel jobb och så vidare.
Exakt. Det är ju
disciplin är inte ett riktigt ord. Alltså,
nej, ta bort det ordet.
Ja, för det handlar bara...
Det finns bara i, alltså, hos killar och jag orkar inte höra det.
Nej. Det borde heta typ hinder någonting. För att det handlar om att jag kan inte göra det här som jag vill på grund av att något annat står framför mig.
Och det är inte bara lathet som gör att jag inte gör det. För det är ju det folk tycker då.
Ja.
Man är bara lat. Vadå, vi var alla 24 timmar på dygnet. Alltså, Paolo och Roberto går en till. Jag orkar inte. Nej. Ja, vi fortsätter nu när vi har likställt din pojkvän med Paolo och Roberto. Då vi träffades frågade han ifall jag hade tänkt sluta. Mitt svar var något i stil med ja, det blir väl senast när jag blir gravid. Efter 2,5 år sa han att det räcker. Han sa att ifall jag inte kan sluta så kan han inte vara tillsammans med mig för han vill inte se på då en person han bryr sig om förstör sig själv med gift.
Åh, oh, fy fan!
Ja, jag vet.
Var,
jag
började okay, till honom. Hängde relationen på den här sköra tråden?
Ja, då.
Vad är så går man hämta saxen. Alltså.
Du behöver inte ens en sax.
Ja, nej.
Nej.
Alltså, vifta lite med handen. Då förstörs det. Ta upp en cigg!
Så från tändan och sätt eld på tråden. Ja.
Hänger relationen på att hon inte får ta en till cigg, då vet det fan alltså.
Jag förstår verkligen folk som tycker det är jobbigt att vara tillsammans med en rökare när man själv inte röker för det luktar illa.
Jag förstår också hur det känns att vara kär i någon och att respektera någon och förstå folks brister. Vad är han för jävla, alltså, messias? Alltså snälla rara. Alltså kör upp disciplinen i röven. När han sover, sära på skinkorna. Ta magor och paketet. Stick in.
Hon borde göra det där som jag läste om på internet. När folk är så här, som tyvärr är ju killar. Det här är ett övergrepp, men det gäller folk att prata om. En kille som säger, jag vet inte om någon har gjort det, men det här gillar killar ofta. Att teoretisera dem.
Ja.
Om man har en flickvän som man inte vill skriva slut med en, så när hon sover sätter man på en ett nikotinplus och så tar man bort det innan hon vaknar. Och sen om ni är slut så kommer hon få sådana symptom av att hon är helt galen för att hon har abstinens. Och då kommer man tänka att det är dig hon saknar. Och det vore så jävla kul att göra mot den. Så han själv blir återigen beroende.
Ja, du borde haft disciplin.
Ja, du har inte haft disciplin nu.
Nej, men jag tycker att det är så många varningsflaggor här.
Verkligen.
Han ska här, inte säga till det här, henne,
det är så, det här är så många killar. Det här är så många killar. De tycker också att allt, bara för saker är lätta för dem så tycker de, vadå, är det svårt? Jag sitter hemma, jag spelar tv-spel 9 timmar en dag, men ändå innan jag går till gymmet. Ja, därför att du lagar inte mat.
Du gör inget
inte.
Annat.
Exakt, du har inte ansvar för någonting. Din mamma eller din flickvän tar hand om dig, så håll fucking käften. Ska en 12-åring skryta om att den hinner leka? Ja. Jag tog det som ett hot och slutade tvärt. Jag lyckades vara 12 veckor utan, men inte en dag gick utan att jag tänkte på nikotinet.
Nej, och om hon tar sig igen så gör hon det bakom hans rygg. Och vad man för relation då? Då har jag berättat tidigare inte på den.
Det ledde inte till något bra.
Nej, för då vill man hellre vara med någon som kollar på en med rådjursögon som säger att parfymen blandat med röken doftar sexigt. Alltså då, okej, okay, bye, 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 bye.
För att ni jävla pojkvän. Ja, nu är en knepig situation. Jag har börjat igen med att göra det smyg från honom. Han vet ingenting.
Ja, det är så.
Ja,
ja, det kan jag tro.
Det kan jag tro.
Men det jag också ska berätta för henne tyvärr, det är att alltså, alla människor som inte röker känner när någon röker.
Alltså jag kan inte tänka mig ett scenario där man inte luktar rök när man kommer in efter en rökpromenad.
Alltså Henrik kan ha rökt en cig, han är liksom så här skiftrökare eller vad heter det? Alltså han är till och med kallad för blodprinsen då, som är röda prins. Alltså när han liksom var med i Ex on the Beach och sådär, för att han rökte så mycket. Och han röker nu, alltså, han, du vet, han kan röka 2 dagar och sen så röker han inte på 2 veckor och så röker han lite igen sådär. Mm. Och om han röker på en liksom promenad på morgonen och jag typ sitter och jobbar och vi kysser varandra på eftermiddagen, då känner jag att han har rökt på dagen.
Ja.
Alltså det är liksom ingenting.
Nej, det går inte. Det här är inget som ett tuggummi löser.
Nej, nej. Tuggummi.
Ja, det är fan vad folk har på.
Ja.
Jag kände mig typ tvingad till att sluta då jag tog det som ett hot. Då han sa att jag måste sluta. Jag förstår att det inte är kul att se på.
Men han bryr sig inte att hon förstör sin kropp.
Nej, det gör han verkligen.
Det gör ju vi med halvfabrikat.
Då skulle han ju, ja, då skulle han ju bry sig mer om att hon behöver sova. Alltså då skulle han ju natta henne varje natt om hon brydde sig om det.
Ja, exakt. Då skulle de,
alltså, det är ett jävla pick and choose vad som är viktigt.
Då skulle de köpa ett hus på landet där de gror sin egen mat.
Exakt.
Då kan jag gå med på att han inte vill att han ska röka för att förstöra sin kropp. Ja. Men just nu är det bullshit för att han vill ha kontroll.
Ja, det handlar bara om att han... Det, jag ska berätta vad det handlar om. Han föraktar folk som röker därför att han tycker att de är svaga. De har ingen disciplin.
Emily, han är ju bitter.
Han är bitter! Oh my god, det är det som har hänt.
Lisa, oh my
han
god.
Vill också röka, men han har slutat.
Ja.
Nu hittade vi verkligen. Men jag tror att det är mycket är förakt.
Absolut.
Han skäms inför sin familj.
Kvinnoförakt är det jättemycket.
Alltså det är det hela tiden.
Alltså det är för det är så fult och
tjejer som röker är ju värre än killar som röker.
Exakt. Alltså,
gud, ja, det
men
är
det är
kvinnligt.
Också jättemycket att han har lyckats och det är skitjobbigt för honom.
Han tänker också på nikotinet varje dag.
Avund.
Alltså. Det är alltid det det rinner ut till. Alltså man blir fan galen. Ja. Jag förstår att det inte är kul att se på och jag förstår att han gör detta för att han bryr sig om mig. Och det vill jag berätta för dig, det gör han verkligen inte. Men då jag ska sluta vill jag att det är mitt val och inte någon annans. Du är helt rätt i kära älskling som har skrivit, för annars kommer du bli bitter som din pojkvän. Vad ska jag göra? Ska jag fortsätta smyga runt med detta och vänta tills tiden känns rätt för mig att sluta? Det är så jävla gulligt att folk kan skriva till oss och fråga, ska jag fortsätta smyga runt med mig?
För de kan säga det.
Det finns en chans att vi säger absolut ja på den frågan. Det är ingen annan som gör det, det är jättekul.
Fortsätt smyga runt med det här så slipper tjafs och så är du otrogen med någon på klippet.
Eller måste jag berätta?
Mitt på dagen, för du får inte gå på kvällen.
Verkligen. Eller måste jag berätta för honom att jag fastnat i fällan igen? Det säger vi absolut att du inte måste. Han har alltså inte frågat mig en enda gång sen jag började igen ifall jag har börjat. Så jag har aldrig ljugit för honom om detta. Däremot hållit det borta från honom. Jag är en ärlig person och vet att ifall han skulle frågasätta mig skulle jag berätta sanningen. Hjälp mig. Lever jag en stor lögn, gör jag fel, vad ska jag göra? Tack snälla ifall ni kan komma med kloka idéer.
Alltså hon är ju så manipulerad av honom att hon gör någonting fel, att hon har hamnat i fällan. Alltså hon uttrycker sig på de här olika sätten. Att, hon
det är hans liksom... ord.
Exakt. Och det hon har gjort lite tokigt av var ju att hon slutade under hot.
Ja, verkligen. Och det... Så, det kan man väl råka göra. Men
absolut.
Fan, gör
nej, men
inte
alltså,
det
alltså, säger så mycket mer om honom än henne. Jag bara säger att det är jobbigt för henne, för att det är svårt för henne att komma nu och säga du, att jag slutade under det här hotet har gjort att jag känner så här. Mm. Och nu liksom, ja, men är jag bitter och jag vill inte ha det här längre. För då kommer han bara, va? Var kommer det här ifrån? Mm. Du har ju följt mig som en... Liksom,
precis, du har ju varit min nickedocka.
Ja. Så det är viktigt, om man kan, för er andra som lyssnar, att ganska tidigt säga när man får sån här ultimatum. Ja.
Ultimatum är inget man ska hålla på med i relationer. För nej. Det funkar inte.
Man kan också jämföra sin relation oftare än vad man gör med sina bästa vänner.
Mm.
För det ska ju vara en vän. Det ska ju vara en livspartner.
Såna andra regler, vilket är så sjukt.
Ja, men man ska inte ljuga. Man ska inte röka bakom ryggen. Man ska inte ställa ultimatum. Man ska inte säga att du har inte disciplin.
Mm.
Säger man så till sina kompisar?
Vissa gör säkert.
Ja, men vi kan, som sagt, vi
nu är regel, ingen säger så till sina kompisar.
Vi kan inte heller vända oss, som vi sa förut, till mytomaner. Vi kan inte nämna, vända oss till psykopater. Vi kan inte vända oss till folk som inte kan hålla kvar vänner.
Vanliga människor, nej, vi håller inte på så.
Nej.
Vi som lyckas ha långa, variga relationer och djupa relationer med folk.
Exakt.
Men det jag ska säga nu är att om man är i en relation med någon, för det som ofta händer är ju att folk som ofta ställer ultimatum är kvinnor då.
Mm.
För att de har blivit så illa behandlade gång på gång på gång, så säger de, nu orkar jag inte bli så här illa behandlad av dig längre, så nu ställer jag ett ultimatum.
Mm.
Vilket jag förstår att man gör det. Och det är också som, det finns någon sjuk jävla grej i samhället att man ska ha sån jävla pli på sin pojkvän.
Jag vet!
Vad är det om? Vi blir hela tiden matade att de är våra hundar.
Ja.
Jag ska säga, alltså, om David skulle nämna det för mig, alltså, då vet han, då är det bara rätt ut på soffan.
Trevlig stämning i relationen.
Ja, vad kul att han lever under hot. Det är,
är det inte härligare då också, inom rimliga gränser, att man är fri, så att man själv också är fri?
Det är det jag menar.
För att vi håller på att tänka att men det är bara jag som ställer, det är bara jag som fixar maten, och jag gör aldrig något med mina kompisar. Gör det då.
Exakt, det är ju tyvärr så det måste bli, därför att du kan inte uppfostra honom. Om det inte är klart när han träffar dig som vuxen, uppfostran, så det är inte ditt jobb.
Nej.
Du är inte hans mamma. Du kan inte hålla på och uppfostra.
Då blir man bitter. Alltså, ja, det
du måste fråga dig själv är, tycker jag om att vara med honom? Mm. Och ni kanske inte ska bo ihop om han inte städar och lagar mat. Mm. Då kanske ni ska bo på olika platser. Så har du rent hemma hos dig och så går du hem till honom.
Ja, eller så sätter ni regler, för det är också så här, alla ska kunna allt. Det funkar inte så. Nej. Alla är inte bra i skolan. Alla kan inte rida. Alla kan inte koda en dator. Och alla kan inte heller lika bra göra alla de här olika sysslorna i hemmet. Man känner ingen inspiration. Man tycker inte det är härligt. Men vissa saker tycker man är roligare än andra. Sätt regler. Du dammsuger och jag gör det här. Det är liksom,
jo, men
kom igen.
Han aldrig gör sin del då.
Ja, för men då kommer det bli mycket andra problem.
Ja, det är jättemånga som inte gör det. Och då måste man fråga sig, vad vill jag ha för relation till den här personen? Det här kanske inte är en person som jag kan ha en sån här relation till.
Nej,
det här kanske är en kille som får bo i en etta som ingen någonsin kan gå in i, därför att det är hemskt där inne. Men han kan duscha och sen komma hem till mig, så känns det jättetrevligt.
Mm.
Och man måste känna hela tiden, gör de här sakerna, alltså är det så att det hela tiden är bara bråk, 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 jag skulle egentligen vilja bråka men jag skiter i det, så kanske relationen inte är på väg åt ett bra håll. Om det blir att liksom, för då, till slut kan det ju bli så att man känner att nu börjar mina känslor också försvinna. Innan var det som att det var så starkt att jag var så kär i honom att jag stod ut med all den här skiten. Ja. Men nu börjar jag mer och mer känna att jag föraktar honom, irriterar mig på honom. Jag, det är inte lika mycket. Och då är det tyvärr så att då dör relationen ut, och då kan man ju säga till honom att i slut, den dog ut för att du var så jobbig.
Men är det inte så enkelt som att man jobbar bra på ett jobb man trivs på, och man jobbar inte på ett jobb man inte trivs på, och att det ofta generellt, har man en diskussion och säger, kan du göra det här så jag gör det här, så är ändå den uppgiften inte rätt. Att man måste få ur sin partner, vad vill du göra? Vad tycker du är kul? Hur ska du göra det? För ofta så, trots att man säger, men nu har jag bestämt att Kalle ska tvätta och jag ska dammtorka fönstren.
Mm.
Men det är fortfarande kvinnan som har bestämt det.
Det är det jag menar. Och då gör man ju en typ av, alltså, då är man helt plötsligt projektledare också för sitt hem.
Det är det jag menar, att man ska kunna säga, alltså ha en diskussion, eller en, liksom, en öppen, rolig diskussion om hur sköter vi det här? Vad vill vi göra?
Och det är så svårt, därför att de flesta killar, de ser verkligen sina flickvänner som sina mammor.
Mm.
Och ju mer din flickvän blir din mamma, desto mindre sex kommer ni någonsin ha.
Mm.
Därför att ingen vill ha sex med sitt eget barn. Alltså bara sjuka människor vill ha sex med sitt eget barn. Så att hennes sexlust kommer ju försvinna och helt plötsligt landa på Justin Bieber kissing a mannequin.
Mm.
Och gå ganska långt bort från dig.
Som också är ett barn.
Men det barnet är inte hennes. Det, ingen har problem med att ligga med en ung sexig kille så länge han inte är ditt eget barn.
Nej, det är
bara
sant,
det vi pratar
sant,
om. Barn kan väl ligga med inte sitt eget. Och jag är ledsen, men det känns som att, alltså, att någon röker, det är ett personligt val man gör.
Ja.
Och en person i relation med någon som röker kan inte säga, jag gör slut med det, jag kan inte vara med en rökare. För en rökare är inte en personlighet. Alltså, du har en personlighet och en sak du gör är att röka.
Alltså det är ju som ett intresse, kan man säga. Fast
ja, men
ett intresse,
det är ju,
som
det är ett liksom personligt val. Han kan välja att inte vara med dig. Det kan han göra. Han kan välja, jag vill inte vara i relation med henne.
Mm.
Men han kan inte säga åt dig vad du ska och inte ska göra. Det är så sjukt.
Mm.
Alltså att det här är en ser på diskussion. Alltså det kan ju vara så att han säger, jag tycker det är så, jag vill inte vara nära dig när du luktar rök.
Mm.
Och då kan man kanske själv känna, jag vill ju vara nära honom. Och nu tycker jag det känns pinsamt att jag luktar illa då, om han tycker det. Om han är så... Men det verkar inte ens som att det är det som är problemet. Hans problem är att hon inte har tillräckligt med disciplin.
Hans problem är att han vill ta en cig. Jag kollar på Farmen.
Va?
Det lider mot sitt slut nu. Mm-hmm. Och i Farmen...
Vad vinner man i Farmen?
En 500 000.
Och hur vinner man det? Liksom, ska folk rösta på henne sådär?
Nej, det är lite så här, man väljer ut en som ska kämpa och så. Så de har lite makt absolut att välja vilka som riskerar att åka ut. Men det är alltid du som ska vinna en tävling i slutändan.
Just det, de, alltså, just det, men det har jag sett, de där tävlingarna de håller på att såga.
Mjölka en ko. Mm. I Farmen är det en man som heter Allan. Allan är 40 år cirka. Han är en vit man som har levt en vit mans liv. Mm. Det märks väldigt tydligt. Han liksom beter sig som han känner för och sådär. Han är ganska rolig och sprallig. Jag tror att han har fått mycket komplimanger för att han säger roliga saker. Han är lite spillevink, samtidigt som att jag uppfattar att han också har en familj, så att han har då fått disciplin. Nej, men han känns lite pappig. Han har haft hand om någonting. Han är den som till exempel tar hand om djuren. Så han har mycket fina och goda egenskaper. Men han har också en väldigt negativ egenskap som många vita män har. Det är att när de blir irriterade, hungriga och så vidare, då släpper de ut det. Mm. Det är liksom inget, nu är jag irriterad.
Nej, för att och då beter det, sig det här. Finns inga konsekvenser för dem att göra det.
Nej, alla blir rädda och, ja, och så exakt, medberoende och så vidare.
Och då får de som de vill. Ja. Det är faktiskt, som måste jag ta upp, från boken av Landy Bancroft som handlar om de här männen som slår sina kvinnor. Så tog han upp ett scenario som är att många av de här männen utövar våld utan att ens göra någonting. Mm. Och scenariot var, en familj äter middag. Mm. Mamma, pappa, två barn. Och i familjen så har de ett rullande schema om vem som tar disken. Mm. Idag är det pappans tur. Pappan är sur under hela middagen. Mm. Och precis när alla är färdiga och det börjar bli dags för disken så får han ett stort utbrott och skriker. Och det är liksom, är det relaterat till disken? Han är sur över någonting och säger att jag kan inte ta den här jävla pissdisken och går. Mm. Vilket innebär att de andra får plocka upp disken. Mm. Och då liksom, nästa gång när det är pappans tur med disken, tror ni de vågar påminna honom om det?
Exakt.
Nej, så han slipper ju ta disken. Och det är verkligen så vita män kan använda att om de blir riktigt arga, då nästa gång en sån här sak kommer upp, då frågar man ju någon annan. Ja, någon som inte skriker den i ansiktet.
Och alla runt omkring är supermedberoende och innan han ens har gått upp så pratar de, ska vi laga gröt till Allan innan vi börjar med någonting för att ja, och sen kommer han ner och då har han hört, varför säger ni att ni ska laga mat till mig, ni är rädda för mig, alltså det är liksom den så. Eftersom han är så här ibland superälskvärd och många är nära honom och ibland ganska läskig, så är det ju ingen som vågar ta upp det med honom eftersom han helt enkelt blir aggressiv och inte liksom ser sig själv. Det har han visat flera gånger.
Det är verkligen makt att inte vara rädd för konfrontationer, för de flesta är ju det. Mm, man har ju alltid det kortet att spela på. Men ska vi bråka då? Då backar ju alla.
Verkligen. Det som händer då är att programledaren under ett ting, några dagar efter det har varit lite konflikter, frågar då de andra, hur är det med Allans humör? För det har varit på tapeten i programmet. Och det har ju då...
Säger du program?
Mm. Heter det program?
Ja.
Ja, program säger jag verkligen.
Program.
Jag hörde det två gånger. På programmet. Ja. Det har jag alltid sagt. Det har jag aldrig tänkt på. Och då har ju programledaren fått på sitt bord då, du ska fråga om det här, för det här har varit en grej. Vilket leder till då att det är några som öppnar sig då på det här tinget i en intervjuform och säger att jo, men vi vet väl allihopa att när Allan inte äter så är han inte ens så snäll Allan. Alltså det är verkligen sagt med...
De tassar verkligen.
Ja, runt het mjölk alltså. Mm. Allan bestämmer sig då för att han ska sluta prata. Alltså, om inte jag får vara mig själv, då ska jag inte få någonting
oh
alls.
Oh my god! Alla har varit som en sån här pissjävel. Ah, ja, ja. Men jag får inte säga någonting. Det spelar ingen roll vad jag säger, det blir sur i alla fall.
Mm. Ah? Istället för att då se sin egen del i det och förstå att okej, okay, de har inte vågat ta upp det här med mig, men de vågar sen ta upp det i tinget. Kan det bero på att de är rädda för mig? Alltså, och vill jag vara en person som folk är rädd för?
Att våga förändra sig ut efter vad andra har sagt är så jävla svårt. Mm. Alltså, för det är ju, för de flesta är det att erkänna en förlust. Fine.
Precis.
Jag hade fel. Jag har betett mig fel, nu ska jag ändra mitt beteende. Folk som vågar göra det ska ha all cred i världen. Det är så jävla stort att göra det. Ja. Och alltså, att vara i en ny grupp som man är också, vara filmad, alltså, det är så hemskt. Att då kunna bara, okej, okay, alla är rädda för mig, jag måste tänka på mitt beteende. Mm. Kanske till och med säga till folk på en frukost när man har kommit upp och säga att jag ber verkligen om ursäkt att jag har gjort att ni lever i terror. Mm. Och jag ska nu försöka bättra mig. Jag förstår att mitt beteende är helt sjukt och så där ska man inte bete sig. Och det var verkligen fel av mig och nu ska jag göra nytt.
Och jag förstår också att det är läskigt för de här vita männen att gå in i rummet att jag har gjort kvinnor rädd.
De har alltid rätt tycker de. Alltså, jo, de har alltid haft rätt i hela sitt liv. Så jag förstår vad du menar. Då är det jättesvårt att helt plötsligt tänka, tänk om jag har haft fel.
Ja, tänk om jag har haft fel. Men också tänk om jag är den här mannen som är med i de här olika krimdokumentärerna. De som de här feministerna som jag hatar pratar om. För att de är inte tillräckligt insatta i vad det finns för olika sorter. Så om de går in i kvinnor är rädd för mig så tror de också att jag är våldtäktsman. Och det blir ju inte kul.
Det är ju verkligen som vi pratade om tidigare, att vi också sett ju alltså, våldtäktsman och män som slår sina fruar. Det är ju så fult att vara dem. Mm. Så att ingen kan vara dem, och därför så bara ignorerar vi att de finns. Ja. Låtsas vi som ingenting. Och det här är ju samma som, alltså verkligen man kan få från äldre svenskar om någon skulle kalla dem för rasist.
Mm.
Då blir de mer arga över det än att rasism finns i världen.
Ja.
Precis så känner ju killar bara, fan kan du säga att du kan inte tro det om mig?
Mm.
Man bara, men snälla, är det verkligen det stora problemet här? Att någon tror det om dig?
Mm.
Man går vidare i livet, bevisar att det inte är så. Alltså, fan.
Lösningen är ju också att man läser på om det som finns i ens närhet.
Men folk blir så ställda när det blir personligt mot dem. Vadå jag? Mm. Rasist, va? Mm. Jag har ju två vänner som är från Norge. Skulle väl aldrig, alltså fan. På den nivån är det verkligen. Folk tar så illa visiga ord som du är rasist, sexist. Alltså om de epiteten läggs på en. För man hör ju också, även om man är insatt i, så är det ju de alla pratar om som de onda. Så då vill man inte vara en av dem. Det är det värsta man kan vara.
Det jag kom fram till helt enkelt, som var svårt för mig, för att jag tyckte om Allan väldigt mycket.
Mm.
Och jag tycker att han är en person som jag liksom skulle kunna tänka mig umgås med.
Mm. Men då vill man gärna ursäkta den personen.
Precis, han besitter också den här dåliga självinsikten. För det är det som jag föll in i, men det är det han har. Och då började jag tänka på, vad har jag själv för dålig självinsikt? För det är intressant att tänka på. För att man är alltid i sig själv, man ser inte sig själv.
Nej, det är skitsvårt att se sig själv.
Och då började jag tänka på det här med, som sägs ibland, när folk bråkar. Kan det vara så att ni är för lika?
Mm.
Det sägs.
Det är precis, ja.
Men vad är det om?
Vad säger de det om, ja? Mm. Det sägs hela tiden.
Ja.
Det är därför ni bråkar.
Ja, och då tänkte jag, kan det vara så att när man ser en persons agerande som är likt en själv, kanske en förälder, eller vad det kan vara, så vill man ju helt enkelt distansera sig från det.
Mm.
Vilket gör att man känner,
det där är dåligt.
Du är dålig, jag är bra.
Ja.
Jag besitter det här, men det är tweakat åt det här hållet. Vilket gör det okej. Okay. Och en egenskap som jag verkligen ogillar, som jag också besitter, det är folk som är för öppna för tidigt med personliga saker.
Att du inte tycker om det är så sjukt.
Ja, det är alltså...
Du är äcklad, irriterad.
Jag föraktar de personerna. Alltså, och jag tycker verkligen att jag gör det på ett annat sätt. Kör det?
Nej, ja, precis.
Alltså, för jag känner ofta med folk som ska berätta. Med folk som liksom kommer in i ett rum på ett möte och säger, ja, men jag har hemorrojder som hänger ut i hela stjärten.
Ja, jag förstår.
Då känner jag, det här säger du bara nu för att du vill vara rolig och för att du vill vara en skön person. Och jag känner
men när
att...
du berättar om dina hemorrojder.
Alltså, då känner jag att det kommer någon annanstans ifrån.
Då måste du säga det. Då är det bara för att du vill vara ärlig.
Nej, men också, och liksom så här, jag vill också, för ofta vill jag öppna mig för att andra ska våga öppna sig. Men jag menar, det kanske är samma för dem. Alltså, ja, det är så sjukt att man föraktar personer, antar, jag antar.
Du antar om dem.
Och det är ju för att de är lika mig. Och jag vill ha en anledning till att de gör det som inte är samma som mig. Precis. Eftersom jag blir irriterad på personerna. Och jag vill inte att andra ska bli irriterade på mig.
Och med det sagt så ska jag gladeligen berätta nu hur man får ut bajskorven när man är hård i magen.
Ja, det har du försökt berätta förut.
Det har jag. Jag har kommit med bra tips.
Det har inte funkat för mig, men absolut.
Men då kommer det här fungera, för nu har jag hittat det.
Okej, bra. Mm. Är det dulkolax eller för dig?
Det funkar. Men utan tabletter. Jag har tidigare googlat, kommit in i familjeliv, flashback och så vidare. Där man hamnar när man googlar om såna här saker.
Jag har verkligen aldrig googlat på hur gör man för att få gå på toaletten. Men det är så jävla kul att tänka sig att du har suttit där. Jag vet ju hur det ser ut då.
Hur får man ut bajset? Alltså?
Ja, du sitter där. Du har också satt upp ditt lilla hår i en tofsningsbott.
Minsta läpparna som har varit och dubbelhaka. Alltså då söker jag på de här sakerna.
Åh gud vad det är. Det var knappar på hela datorn när du letar.
Ja. Jag kommer fram till saker. Jag har också berättat förut i podden och för dig att man ska ha huvudet mellan, mellan knäna och fotskålarna då. Alltså man ska böja sig framåt. Alternativt ta upp fötterna ju på en liten så här palm
eller
så. Man
ska egentligen sitta som i en squat.
Exakt.
Rent naturligt.
Och det har jag också testat, ha fötterna uppe på kanten och så vidare.
Ursäkta?
Mm. Alltså sitta som
hela vägen upp på kanten. Ja. Så att nästan rumpan pekar framåt.
Rumpan aldrig har så spetsig. Det är öppet mål för skitkorven.
Allt är verkligen
så där har jag hållit på. Och eftersom det här är ett problem för mig och jag är målinriktad person, så har jag provat alltså allt som går att prova kring en toalett sits. Jag har gungat fram och tillbaka, alltså jag har andats på olika sätt. Och nu så har poletten trillat ner i toan, alltså. Listen to this. Jag har tagit med mig yogan in i badrummet.
Oh my god.
Jag andas in när jag sitter som vanligt med fötterna ner i golvet så här. Och så andas jag ut och då sätter jag huvudet ner mellan fötterna.
Okej, okay, så du liksom
sen andas in igen.
Upp igen.
Och då upp, och när jag andas in så håller jag så liksom
spänner du magen då?
Nej, 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 nej. Jag andas in och så är jag på väg upp igen, och när jag sitter upp hela vägen och andas ut, då tar jag upp händerna upp i luften.
Ursäkta, och då ramlar bajset.
Det är som ett skott alltså.
Vadå?
Alltså max fem gånger behöver jag
så kommer det ut.
Ja. Och det är så skillnad att ta upp händerna eller inte. För jag
det, här, alltså, det här använder du i situationer när du är bajsnödig. Mm. Men det är så hårt så att det vill inte komma ut.
Ja, det kan, alltså, det kan vara att det är hårt eller att det bara har svårt att komma ut. Jag har ju någon känsla av att det typ är någon knut på min arm. Alltså, det är som att det är för svårt för dem att trycka
sig. Det är ett hinder där. Den har ingen disciplin där. Men...
de trycks inte ut
naturligt. De måste över en liten kulle.
Ja, och jag tänker att det här måste ju fler vara med om. Mm. Och fler har också suttit och gungat på stolen och fötterna uppe på kanten och allt möjligt.
Och inget har hjälpt.
Och nu bara ger jag det här till er. Och det är inte för att vara rolig.
Det är inte för att visa att du är en stjärnperson. Men då, alltså, då andas du in. Mm. Vi går igenom här. Andas in.
Fram till fotskålen.
Luta sig ner liksom hela vägen. Dubbel
så långt du kan. Med händerna mot backen.
Så magen ligger liksom mot låren.
Ja, så andas in igen. Ta upp kroppen. Upp. Och så när jag andas ut och ta upp händerna mot taket.
Och då. Brum.
Ja, alltså 4-5 gånger behöver jag göra det.
Sen kommer bajskorven ut. Mm. Men du behöver aldrig liksom trycka på.
Jo,
det gör du hela
medan
tiden.
Man andas ut. Och okay. Det är det som, för jag lärde mig av Ida, våran kompis som jobbar som barnmorska, att när man föder barn så ska man andas och trycka samtidigt. Det är många är att hålla andan och så spänner de sig och trycker. Mm, och nej, då det händer inte. Det inte bra grejer. Man ska slappna av och man ska andas medan man trycker.
Just det, det är svårt. För det är som att när man är van vid att när man håller på med sina andning, då slappnar man av. Ja. Men här ska du samtidigt vara aktiv.
Ja, så som du sa tidigare, spänn magen. Man kan behöva också andas ut med öppen mun. Så här. För att trycka. Ja. Så thank me ladies.
Varsågod alla som behöver gå på toa.
Maila oss på likaolikapodden@gmail.com och ge jättegärna podden 5 stjärnor.
Hejdå! Kissing like we were in a twilight.